Hej och välkomna till avsnitt 1037 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer, idag den 27 februari 2020, en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en nyhetsuppdatering om det senaste i USA och ja, du kan börja.
Ja, jag tänkte vi kan ta lite Trump-uppdateringar som förmodligen inte kommer att komma med i svensk media. Till exempel nu så har Trump beordrat Border Patrol, gränspolisen, att börja patrullera i de här så kallade sanctuary cities, amnestistäderna, för att hjälpa ICE. Att få tag i illegala invandrare som framförallt har begått grova brott. Och Trump har även nu gått framåt med ett program där han ska, det är ingen policy än, men de arbetar på att ta fram lagstifta så att man ska kunna ta ifrån utländska medborgare som begår terroristbrott i USA, ska det bli enkelt att ta ifrån deras amerikanska medborgarskap om de är födda i ett annat land och de har blivit medborgare när de flyttat till USA. Så att han vill kunna kasta ut medborgare från USA som inte är födda i landet om de begår terroristbrott.
Just det.
Mm. Och terroristbrott, kan bara nämna att det är viktigt att säga att terroristbrott är inte bara att man spränger någonting, utan det kan också vara att man skickar pengar till en terrororganisation som till exempel då Hezbollah eller Bernie Sanders. Nej, ska jag bara. men att man skickar pengar, man ger finansiell hjälp till en officiell lista terrororganisation, det räknas också som ett terroristbrott i USA.
Mm. Just det. Ja, intressant. Innan du går vidare, jag kan kasta in ett ämne i sådana fall då. Det är så här att Sveriges Radio, Sveriges Radio Public Service för en opinionsundersökning då, gjord av Novus. Och frågan som de har ställt till svenskar är vad svenskar tycker om Donald Trump. Och 8 av 10 svenskar ogillar Donald Trump enligt den här undersökningen. Och man kan fråga sig varför Sverige Public Service kastar pengar på en sån undersökning. Fråga svenskar vad de tycker om USAs president. Sen en annan sak som är så intressant med det här, det är ju snarare orsaken till att varför svenskar tycker så illa om Donald Trump då. Alltså 8 av 10 svenskar ogillar honom enligt den här undersökningen. Varför är det så, kan man fråga sig då? Och det är såklart, jag menar, det har att göra med den bild som matas ut i svensk media, i public service inte minst, av att Donald Trump är en galning, en idiot och han är farlig och nästan lite fascistisk. Jag menar, utan den matningen så hade inte svenskar tyckt så där, anser jag.
Nej, precis. Jag kommenterar faktiskt under den artikeln på SVT om det i morse faktiskt. Och min kommentar var i princip att svensk media pumpar ut lögner, falska budskap, de mörklägger, de vinklar, allt de gör pumpar ut information för att de missleda svenskar, för att direkt påverka vad svenskar ska tycka. Mm. Så det är ju klart att om man påverkar vad människor ska tycka och sen frågar man vad tycker ni, ja, det är ju självklart att svaret blir på ett visst sätt, va? Så att det är inte speciellt konstigt. De bekräftar sin egen teori efter att de har kört propaganda på det hela. Va? Det här liknar ju verkligen Josef Goebbels-strategin i Tyskland. Han skulle varit väldigt nöjd över det hela. Men det här är ju verkligen så här totalitära stater håller på. Va? Först pumpar man ut, går det till exempel i Nordkorea till exempel. Jag menar, var och varann nordkorean hatar ju USA och västvärlden. Va? Men det är för att de inte vet något bättre. De pumpas ju fel information till dem helt enkelt. Det är ju lögner som pumpas ut. Va? Mm. Så att man pumpar ut information. Och sen så helt enkelt hjärntvättar man dem genom det. Och sen frågar man vad de tycker. Och säger man, japp, Trump är hemsk. USA är hemsk. Västvärlden är hemsk. Vad är det nu man är ute efter, va? För att bekräfta att precis det som regimen är ute efter att få bekräftat.
Mm. Och ett bra exempel på det som jag också kan nämna, och det är också från public service, och det är Sveriges Radio P3 dokumentär. De har ju ett program då där de sänder dokumentärreportage, och där handlar det om Guantanamo, alltså USAs fängelse utanför Kuba för terrorister. Och det här är i princip ett, jag lyssnade igenom det i morse, och det är i princip ett snyftreportage gjort av en kvinna som heter Maria Hansson Botin, och hon intervjuar 2 personer som har suttit på Guantanamo och som då såklart är väldigt kritiska, men det är totalt alltså missvisande bild av det mesta, från de här tuffa förhören till varför Guantanamo behövs, och det känns som att han har hoppat till den debatt som rådde för 15 år sedan. Och jag tycker att så här, nu när vi har sett ISIS så vet vi att det behövs Guantanamo fängelser. Man behöver kunna spärra in jihadister på bestämd tid för att förhindra terrorbrott och så vidare. Och jag skrev en artikel om det på min bloggsajt roni.se som heter Guantanamo fängelser behövs också i Europas kamp mot terrorismen. Så läs gärna den, ni som lyssnar, för att hennes reportage, det är helt, jag har hängt med hela tiden. problem från första början i liksom hela Guantanamo-politiken. Och det här är, det är ett väldigt ensidigt reportage som absolut inte kan få stå oemotsagt. Men det är ett bra exempel på att man matar en bild och skulle man sen kasta ut en fråga till svensk allmänhet, vad tycker ni om Guantanamo? Oh, vad hemskt, gulag, ungefär skulle svenskar tänka.
Det har vi, precis är det ju så, va. Jag tänkte också nämna ett par saker om det här, att även om då informationen om Trump pumpas ut att han är hemsk, så har han ändå större stöd i Sverige än vad Stefan Löfven har i Sverige. Mm. Och Stefan Löfven har betydligt mer positiva texter i media än vad Trump har. Även om inte alla texter om Löfven är positiva, så är det fler som är positiva än Trump. Det jag också tänkte nämna, det är ju det här. Det var en väldigt stor undersökning som kom ut för, jag vet inte, det var 3-5 månader sedan kanske, som visade att, jag tror det var 92% av alla artiklar som skrivs och alla reportage som gör i media i USA om Trump är negativt vinklade. Så 9 av 10 artiklar i USA och tv-reportage har en negativ vinkel. Och sen minns jag inte exakta siffrorna för Obama, men jag tror siffran för Obama var 80% av informationen om Obama i media var positiv, inte negativa. Så media har ju verkligen, verkligen, verkligen valt sida, va. Så det är ju klart att det bekräftar ju bara att inte nog med att vi då påstår att det pumpas ut information som är vinklad på ett visst sätt, va? Utan en stor studie gjordes i USA. Och tittar vi då på svensk media, vilka mediekanaler för dem hänvisar de till USA när de får sin information om Trump? Ja, det är ju de samma kanaler då som skriver negativa saker om Trump. CNN, MSNBC, New York Times, det där, va. När kommer du någonsin att se SVT hänvisa till Tucker Carlson eller Fox News till exempel? Aldrig.
Nej, precis.
Det är ju så.
Mm, nej, visst. Nej, det är illa. Ja, fler ämnen.
Jag tänkte också nämna att i El Paso, som ligger i södra sydvästra Texas, en rätt stor stad i sydvästra Texas, de har just nu fått en mur som de har byggt ut, sin mur som är med ungefär 3 mil, 20 miles, 3 mil. Och efter att den muren då har byggts ut, så har antalet illegala invandrare gått ner med 80%. Som andra ord, muren funkar. Många affärer som försöker ta sig in och många affärer som verkligen tar sig in. Så att påstå att en mur funkar inte, det är ju helt felaktigt, va. Och det kom ut bara för ett par dagar sedan, va. Så det är officiell information. Och det bekräftar även information från föregående år. De hade en annan mur i El Paso som de byggde för typ 15 år sedan. Det var precis samma sak. När muren var klar så droppade det 80% av illegal invandring.
Han har ju hoppat av nu, presidentkandidaten. Men Beto O'Rourke, demokraten, han kommer ju från El Paso. Jag undrar vad han säger om det.
Ja, visst, han är nog så glad. Jag tänkte också nämna att Trump vann en storseger i en circuit court, den viktigaste circuit court. Det finns ju så här nio stycken circuit courts. Det är en federal domstol som är en appellate court. Vad heter det? Appeals court.
Ja, man överklagar.
Vi överklagar till domstol, ja. Och den är i Washington DC. Och den domstolen har nu gett Trump rätt att kunna neka Sanctuary Cities pengar, federala pengar. Med andra ord, Trump kan säga nej så länge ni är en Sanctuary City och så länge ni inte samarbetar med de federala myndigheterna, så har vi rätt att neka er federala pengar. Va? Och många av de Sanctuary Cities är i desperat behov av pengar, federala pengar, för de går rejält back. Tänk dig Malmö. Tänk dig om Malmö skulle då, Malmö var 5 miljarder spänn om året där de är beroende av staten att få, va? Eller något sånt där. Så tänk dig om då staten ska kunna säga till Malmö att ni måste göra A, B, C och D, annars får ni inte några statliga pengar, va? Det är precis samma sak. Så nu kan Trump äntligen säga till Los Angeles, till San Francisco, de här som har rejält i banker, liksom har väldigt dålig ekonomi, kan säga att nej, så länge ni vägrar att samarbeta med oss så kommer ni inte få de här federala pengarna. Mm. Naturligtvis så kommer det här ämnet hamna i högsta domstolen, men min stora gissning är att högsta domstolen kommer att döma 5-4 till Trumps fördel, så att även om det hamnar i HD så kommer Trump att vinna det med. Så det här ämnet har aldrig varit i HD förut, så det är ett helt nytt ämne, så det blir ett helt nytt prejudikat och praxis, vilket gör att för framtida presidenter är det här som gäller helt enkelt, vilket är väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja, innan jag glömmer det, alltså jag minns du skrev häromdagen på Facebook när vi chattade, eller om det var i ditt flöde jag såg det, men du hade varit på gränsen mot Kanada, på tal om gränspolitik och sådana saker. Och jag menar, man kan ofta tro att det kanske är vi vet att det är hård gränspolitik mot Mexiko, men man tänker kanske att mot Kanada är ungefär som Sverige och Norge, det bara åka över. Men riktigt så var det inte för dig, kan du berätta om det där?
Ja, vi var ett par, oss, min familj och en några vänner. Vi åkte upp till kanadensiska gränsen i nordväst, in, förlåt, i nordöstra Vermont, en liten by alldeles vid gränsen. Va? Man kan bokstavligen hus som är då hus, det finns hus som är byggda på gränsen, så hus som då är halva huset i USA, halva i Kanada, va? Det är gränsen går rakt igenom. Det finns ett bibliotek där som det gränsen går rakt igenom. Och på ena sidan, för att korsa, för att gå in för biblioteket, i halva biblioteket är i Kanada, halva i USA, va? Och man får inte korsa den gränsen utan rätt dokument. Okay. Även om det är inomhus. De har en gränspatrull i, de har en gränskontroll i biblioteket. Men då i alla fall så åkte vi upp till det och vi var bara nyfikna, så vi promenerade omkring och sen så promenerade vi upp till gränsen. På, det var inte vid en gränskontroll, utan vi promenerade ut efter en gata och sen så var det liksom en sidogata bara som då gick över gränsen där det var ett staket i för sig, men man kunde lätt hoppa över staketet, va? Och så promenerade vi upp och ställde oss alldeles där. Och det tog inte mer än, ja, inte ens 30 sekunder, 10-20 sekunder, så kom både den kanadensiska gränspolisen åkande på kanadensiska sidan och parkerade precis framför oss, fast på den kanadensiska sidan. Och den amerikanska gränspolisen i en sån här gränspolisbil kom och parkerade precis bredvid oss på den amerikanska sidan. Och de bara satt och glodde. Okay. Så jag blev nyfiken sen. Jag har varit nyfiken sen och pratade med gränspolisen, på den amerikanska gränspolisen, för jag ville veta då. Jag var lite nyfiken bara hur det här funkar, va? Han var ju inte alls glad att vi var där överhuvudtaget, va? Han ville ju ha bort oss. Vi var alldeles för nära. För det är ju väldigt lätt att langa droger till exempel och vapen och skit, va? Det var ju, det skulle kunna stå någon på andra sidan och bara, staketet var ju inte högre än typ 2 fot. Det var liksom bara en markering i princip. Man skulle kunna langa över droger eller vapen eller vad som helst. Man kan ju bara ta ett stort steg och promenera över, va? Så han sa ju rakt ut att om ni ska ta ett foto, så ta ett foto, annars så är det nog bäst om ni åker härifrån. Och vad ni än gör, så korsa inte gränsen. Gå inte över bara för att korsa och ha roligt. Utan vi vill undvika en gränsincident. Han var inte glad. Så att det var hårda toner. Och de stod där ända tills vi gick iväg. Och när vi gick iväg, så kanadensiska gränspolisen åkte iväg. Och den amerikanska åkte efter och sakta för att titta på att vi verkligen promenerade iväg till bilen och åkte iväg.
Okej, ja.
Så att det var inte alls. Precis, det var som du nämnde, var att man kan tro att vid Kanadagränsen där så är det lugna puckar, va? Men icke, sen icke. Och sen tittade vi oss omkring. Det var kameror överallt. Och vi gick in på några andra sidogator också och tittade. Det var kameror överallt.
Just det. Ja, men det är intressant, mycket, mycket intressant att veta. Och du var med om en annan sak också, det var i Vermont och i din delstat. Du träffade en lokal politiker som är demokrat, ja, som kandiderade till State Senate. Och hon pratade lite om Bernie Sanders, visst var det så?
Ja, visst. Jag vill inte lämna namnet på henne därför att det blir för mycket identifiering där. Men i alla fall, det var en person som då, sitter nu i det Vermonts representanthus och nu ska hon kampanja för att komma in i Vermonts senat. Hon är demokrat. Hon stödjer Michael Bloomberg och Amy Klobuchar, sa hon. Men hon berättade i alla fall för mig att hon tog en universitetskurs på det lokala universitetet här, University of Vermont. Och universitetsprofessorn är tydligen ekonomisk rådgivare åt Bernie Sanders. En av de nuvarande ekonomiska rådgivarna åt Bernie Sanders. Så världen är ganska lite på så vis. Va? I Vermont känner ju alla ungefär. I alla fall så. Och hon tog en kurs och det hette någonting som typ klimataktivism och ekonomi eller något sånt. Det var en sån där lite halvfördum kurs, va? Som Södertörnskurs lite grann. Va? Men i alla fall så hon berättade ju då att professorn då, som är ekonomisk rådgivare åt Bernie Sanders, han förklarar ju då lite ekonomi över hela för att försöka, han förklarar hur ekonomin skulle fungera, va? Inte nödvändigtvis som Bernie Sanders, men hur man ska då betala för den här Green New Deal och allt sånt där. Och hon sa ju att det var bara siffror tagna i luften, det fanns ingen rim och reson, det fanns ingen logik, det var liksom bara siffror hit och dit som inte kunde redovisas på något logiskt sätt, va? Och hon sa ju att herregud, om han är den ekonomiska rådgivaren, en av rådgivarna till Bernie Sanders, så är det inte så konstigt att Bernie Sanders har noll koll på vad saker och ting faktiskt kostar. Att han är fullständigt så där vilseledd på det där. Men som sagt, hon är demokrat. Och om en moderat demokrat. Men om en moderat demokrat är vettskrämd över Bernie Sanders ekonomiska oförmåga, då förstår man hur illa det är, va?
Och det där illustrerar ju väldigt bra den stora splittring som nu finns inom det demokratiska partiet. Alltså man pratar mycket 2016 om att nu finns en splittring mellan Trump-republikanerna och de riktiga eller de gamla republikanerna, men det är ju ingenting mot den här splittringen som verkar finnas nu inom demokraterna.
Ja, absolut. Jag tänkte nämna då bland annat, det finns demokraterna har ju många rika donatorer. Och det finns en väldigt rik donator, vad han heter nu då? Bernard Schwartz tror jag han heter. Bernard Schwartz. En rik demokrat som donerar mycket pengar. Han hade skickat, bara för ett par dagar sedan, så skickade han ett brev, ett formellt brev till både Nancy Pelosi och Chuck Schumer. Och förklara att vi måste se till att Bernie Sanders inte blir kandidaten, utan han uppmanade Schumer och Pelosi att välja den demokratiska kandidaten i syfte att stoppa Bernie Sanders, va? Så med andra ord, det här blir ett oerhört problem för demokraterna, för alla vet att Bernie Sanders kommer att förlora mot Donald Trump. Så de sitter i en rävsax, va? För problemet är ju så här, va? Att många då, som den här Bernard Shaw, och många som är oberoende väljare då, och även då många moderata demokrater, de vill inte rösta på Bernie Sanders, för de är livrädda för att de kommer att ske. Jag kan ge ett exempel här. I Nevada, där då Bernie Sanders vann nyligen, han fick inte support av den största fackföreningen i Nevada, som är Culinary Arts fackföreningen i Nevada, utan de kommer sannolikt antingen inte att endorsa någon alls eller att endorsa Donald Trump över Bernie Sanders. Och det visar ju då att de som normalt är, vad ska man säga då, demokrater, börjar tycka att oj, om det blir Bernie Sanders, det kan inte vi hantera. Det kommer att förstöra våra liv helt enkelt, va? Så att
och det som skrämde dem, jag kan bara inflika det som skrämde dem, det var just Medicare for All-planen, alltså
precis.
Bernie Sanders plan att socialisera amerikansk sjukvård, för fackföreningarna, de betalar sjukvårdsförsäkringar, så att är man med i ett fack så har man förmodligen oftast i alla fall en ganska bra sjukförsäkring, privat sådan, som man inte vill förlora.
Inte bara en ganska bra, den är jättebra. Den som är i Nevada är välkänd, den är känd i hela USA för att vara fantastiskt bra. Min förståelse är att det jag har hört är att fackföreningen betalar 100%. Om du är med i den och har den försäkringen, så betalar du ingenting till sjukförsäkringen, utan allt betalas via, det är fackavgifterna att du som går till det, och din arbetsgivare som betalar. Men sjukförsäkringen är kanonbra och sjukvården är fantastisk de får. Och det är ju klart att de blir ju livrädda för att den ska bytas ut mot något som naturligtvis blir mycket sämre.
Ja,
och det här, vi pratar alltså om demokrater som är då, vad ska man säga, den här fackföreningen har man tagit för givet i många, många år. Men nu kan man inte det längre, tvärtom, nu kan man förlora den. Och förlorar man den fackföreningen, då kommer man med stor sannolikhet att förlora delstaten Nevada också. För att de vill inte stödja det här. Och då helt plötsligt får Trump en delstat som var demokratisk förra valet.
Något mer?
Har du nämnt att ryktet är lite grann att Hillary Clinton och Bloomberg kanske ska bli running mates?
Ja,
det är väl mest rykten.
Det är nog mest rykten. Ja. Jag köper inte det, men vi får se helt enkelt vart det landar. Men det är ändå kul, men man kan bara nämna Michael Bloomberg. Alltså, tanken slog mig alltså att vi har en person här som är sin egen superpack. Jag kommer bara på att tänka på det idag. Det är mycket prat om superpacks, att förut var det mycket republikanerna och deras superpacks. Men nu har vi en person som, han är ensam en superpack, Michael Bloomberg.
Ja, precis. Ja. Ja, precis. Jag hörde den ganska roligt faktiskt i morse på nyheterna. Det var någon som sa att Michael Bloomberg, demokratiska partiet är två saker just nu. Det ena är att man försöker köpa sitt presidentval via Michael Bloomberg, eller så försöker Bernie Sanders köpa presidentvalet genom att pröjsa med skattebetalarnas pengar. Oavsett så är det samma sak. Man försöker köpa presidentvalet. Skillnaden är bara var pengarna kommer ifrån. Och det är samma skrot och korn annars.
Ja, men du skickade ju en fin bild där ganska nyligen på Facebook, och det var en bild av en Michael Bloomberg reklamsida i din lokala tidning.
Ja, just det. Ja, det ser man ju till och med. Jag bor i en liten ort som har en egen liten tidning. Det är väl 15 000 personer bor i den här orten där jag bor.
Typ.
Ja. Ja, det är en del av Kransk. Det är en kranskommun till en större ort. Men ändå, vi har en egen liten tidning. Heluppslag, Michael Bloomberg gjorde reklam. Och då ser man ju att han, till och med lilla orten där jag bor i, så har han pumpat in pengar för att göra en helsidig reklam. Så att han är överallt.
Och det gör ingen annan presidentkandidat i den lilla tidning? Antar
jag. Ja, inte ens Bernie Sanders, som är från Vermont, har gjort reklam annat än kanske en liten inflikning. Men absolut ingen helsidig annons om sig själv.
Ah, just det, okay.
Ingen annan har gjort det.
Det säger ganska mycket om att han är sin egen superpack. En sista grej jag tänkte
absolut.
Ta då, det är att just nu så håller CPAC, på tal om PACs, den här stora konservativa konferensen som har funnits sedan 1974. Den äger rum nu i Washington DC, och det ska bli jätteintressant att se vad de pratar om där. Och Sverigedemokraterna har en delegation som är med på CPAC. De var med förra året också, och de är med igen. Och jag tycker att det är jättepositivt att man bygger de här broarna mot USAs konservativa rörelse. Så att vi får se vad det kan resultera i, men den pågår just nu och jag kommer att podda om det om några dagar. Men med det sagt, så om inte du har något mer så tror jag att vi avrundar.
Japp, det är nog allt vi har idag.
Yes, bra. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1037 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.